Du lyssnar på Nattens färger av Kristin Fägerskjöld, uppläst av mig Charlotta Åkerblom. Prolog. Elsa, april 1942. Elsas kinder blossade av förnedring. Två tyska soldater drog henne och doktor Gibault genom de långa sjukhuskorridorerna. Obersturmführer BM gick bakom dem. Hans klackar slog hårt i stengolvet. Om de bara hade bett henne skulle hon ha kunnat gå själv istället för att bli utsläpad på det här sättet, som om hon vore en brottsling. Hon som alltid följde reglerna och gjorde som hon blev tillsagt. Hon som aldrig stack ut. Vad kunde de vilja henne? Och varför sa inte doktor Gibault någonting? Han som alltid annars var så vältalig inför nazisterna. Hon önskade att han skulle öppna munnen och förklara att allt måste röra sig om ett beklagligt misstag så att de slapp bli förutmjukade på det här sättet. Hände hoch, röt BM när de kom ut på baksidan av sjukhuset. Ställ er mot muren. Elsa gjorde honom till viljes utan att ens överväga att inte lyda. Vid hennes sida följde doktor Gibault samma exempel. Hon försökte få ögonkontakt med honom, men fick ett slag i ansiktet av den ena soldaten som sa åt henne att hålla blicken rakt fram. Istället försökte hon snegla på doktorn. Vi vet att ni tillhör motståndsrörelsen, sa BM. Nej, så är det inte. Allt var ett missförstånd. Det skulle det snart gå upp för BM och hans underhuggare. Frågan var bara hur hon skulle kunna övertyga dem om att hon hade rätt att få dem att sänka vapnen. Om ni erkänner nu kommer ni undan med ett skott i nacken. Annars måste vi skicka er till fängelset och då blir det betydligt mer smärtsamt, är jag rädd. Gestapo tycker om att dra ut på saker och ting, särskilt med fiender till Das Reich. Trots att Elsa stirrade rätt in i muren kunde hon höra BM dra på munnen i slutet av meningen. Ryktena om hur den lokala Gestapo-chefen plågade fångar i Kahns fängelse hade nått även henne. De flesta som hamnade där kom aldrig tillbaka. Försiktigt vred hon på huvudet för att få ögonkontakt med Gibault. Men soldaten vid sidan av henne satte pipan på geväret under hakan och sköt tillbaka ansiktet så att hon återigen stirrade in i muren. Metallen kändes iskall mot huden. Jag har aldrig haft någon kontakt med motståndsrörelsen, sa hon, och förstod inte varför doktor Gibault fortfarande var tyst. Aprilmorgonen var så kylig att det ångade ur munnen på henne och teglet i muren som skilde sjukhusets bakgård från den intilliggande fastigheten var fuktigt under handflatorna. Det slog henne att hon borde huttra eftersom hon bara var klädd i de tunna sjuksköterskekläderna, men hon hade inte hunnit registrera kylan. Ge mig dina identitetshandlingar. Skulle hon våga lyfta handen från muren? Försökte officeren lura henne till någonting hon skulle få sona för? De papiren! BM höjde rösten. Otåligheten gick inte att bortse från. Darrande fick hon upp sina papper ur fickan. BM slet dem ur hennes hand. Du är inte fransyska?
Nej, jag är från Sverige.
Varför är du här?
Jag kom innan kriget, 38. Jag har arbetat här sedan dess.
Du är misstänkt för samröre med motståndsrörelsen.
Det är fel. Jag vet ingenting om dem. Ni måste tro mig.
Han fnös. Jag måste ingenting. Det har kommit till min kännedom att du har kontakter med motståndsrörelsen.
Först då insåg hon allvaret i anklagelsen. Innan hade hon mest varit upprörd över på vilket sätt SS-styrkan hade stormat in i undersökningsrummet mitt under ett pågående patientbesök och att doktor Gibault inte hade försökt att prata sig ur situationen. Nu slog rädslan ut i full blom.
Jag garanterar, började doktor Gibault till höger om henne, men kom inte längre förrän soldaten närmast honom slog gevärskolven i hans ansikte. Det krasade när näsryggen bröts och doktorn blev tvungen att spotta ut det framforsande blodet på marken. Din enfaldige fransman! BM höll på att förlora tålamodet. Tig med dig! Nu pratar vi med Fräulein Lind. Du får vänta på din tur.